Hej och välkomna till dagens podd. Här sitter jag och Ophelia tillsammans med
Eva. As usual.
Yes, yeah. Min parhäst här. Och i det här avsnittet så har vi döpt vår podd till Kalabalik i Karibien.
Jajamän.
Var det? Mm. Ja. Och det låter ju så himla kul och superbra. Men sen jag började fundera på vad det här egentligen skulle innebära, så uppstod ju panik. Jag vet inte vad, vi hittade på det här och det lät strålande. Men vad är Kalabalik i Karibien egentligen? Jag har ingen aning.
Nej, vad består den av?
Ja, ja, vad är det liksom? Vet du det?
Nej, det var väl mest för att du har pratat så mycket om Karibien. Och det lät så härligt.
Ja,
och lite kalabalikaktigt kanske. Alltså, ja, det är inte riktigt som i Sverige kan man väl säga.
Nej.
Nej, det kan hända vad som helst kanske.
Kanske kan det vara så. Det kan ha varit så. Det blir i alla fall, det kändes som en väldigt stor utmaning. Har du lyckats skrapa ihop några titlar?
Jajamän.
Du har lyckats med uppgiften.
Ja, lite grann i alla fall.
Ja, men alltså, jag känner nästan att det är roligare om kanske du får börja. För jag är nyfiken på hur du ska klara dig ur den här knipan. jag vet inte ens om jag själv kommer göra det.
Ja, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Så att det, ja. Så du tänkte att jag skulle börja med något tips alltså.
Ja, men superbra. Och sen tänker jag att du har ju, om du har läst böckerna så har du ju varit i Karibien. Du har ju
Jag har rest i fåtöljen kan man säga.
Exakt, det är ju fantastiskt. Det är mycket det är billigare också.
Ja, det är toppen. Jag tänkte att jag skulle börja med alltså en favorit hos mig.
Jaha.
Faktiskt, som heter Jamaica Kincaid.
Nu börjar det.
Jajamän, jag går ut hårt.
Ja, verkligen. Ja. Jag hör det.
Ja, hon föddes på den karibiska ön Antigua.
Mm.
Men hon kom som tonåring till USA. Och är idag både professor på Harvard och verksam författare.
Mm.
Och hon debuterade med en bok som heter På flodens botten. Och sen har hon skrivit jättemånga omtyckta böcker. Hon läses väldigt mycket. Några teman som hon skriver om är mor-dotter-relationer.
Mm.
Och hon skriver också ganska mycket om kolonialismen.
Mm.
Det är helt naturligt förstås.
Mm. Mm.
Och en av de böcker som hon har skrivit och som jag vill nämna extra här är Lucy.
Okej.
Okay. Jag vet inte om du har läst den.
Inte.
Nej, då kan jag rekommendera den faktiskt.
Mm.
Och det är faktiskt en av hennes mest lästa romaner.
Okej.
Okay. Och vi har haft den i en av mina bokcirklar. Det är ett starkt originellt porträtt av en ung kvinna som upptäcker och uppfinner sig själv kan man säga. Det handlar om tonårsflickan Lucy som kommer från en liten karibisk ö till New York för att arbeta som au pair i en amerikansk familj. Och den här familjen tycker hon har allting som man kan önska sig. De är liksom vackra, rika, lyckliga och ja. Men när man gräver lite djupare då i den här familjen så kommer det ju fram annat naturligtvis. Så är det ju i livet. Och hon upptäcker ganska snart de här sprickorna i den här fina fasaden. Och själv bär hon också på en väldigt speciell historia som ingen känner till i den här familjen. Och hon har ett uppbrott från sin mamma. Och en stor önskan om att frigöra sig från sitt förflutna. Hon har inte så bra förhållande till sin mamma.
Mm.
Och jag kände mig faktiskt lite, jag hoppas att det är fler som vill läsa den här boken. För jag kände mig lite ambivalent till den här huvudpersonen Lucy. Mm-hmm. När jag läste boken.
Hur då?
Jag vet inte. Men det här, eftersom vi har haft den i en bokcirkel så skiljer sig liksom åsikterna om henne väldigt mycket. Och det här är bara min personliga känsla.
Alltså om man fick sympatier för henne eller inte.
Mm. Mm-hmm. Precis. Och bara liksom, ja.
Mm.
Och det är som alltid när man läser böcker så, ja, så får man ju gå tillbaka till sig själv. Det beror ju lite på hur man själv är och, ja, och så. Men då, ni får själva läsa och avgöra så kanske vi kan komma tillbaka till Lucy.
Mm.
Ja, men hon har skrivit väldigt många bra böcker.
Men boken är bra, du vet bara inte liksom hur du känner i förhållande till huvudpersonens tankar och känslor.
Ja, precis. Ja. Lite hur hon hanterar situationer. Och,
ja. Ja. Hon kunde gjort lite annorlunda.
Ja, jag vet inte. Alltså,
eventuellt.
Ja, det är svårt att säga.
Då blir man nyfiken.
Ja, ja, eller hur? Det, ja, det är meningen.
Ja, jag tror att det var med flit författaren har tänkt så. Att man ska känna lite ambivalens inför henne. Eller, eller tror hon att man liksom, tror att tanken är... Alltså, jag kan tänka sig, ibland kan man ju se den här serien Dexter som folk såg förut.
Ja,
jag såg
ja.
Den inte själv. Men då fick ju folk sympatier med massmördare. De har ju liksom lyckats att få på det sättet. Är det meningen här att man kanske inte hundra ska ha... Liksom, förstår
nej, nej, precis. Det är så, absolut. Det kan ju vara att författaren vill väcka olika känslor och frågor.
Spännande.
Och sen läsa. Ja, ja, väldigt spännande faktiskt.
Ja.
Har du någonting bra att kontra med då, tror
jag? Ja, det har jag faktiskt.
Ja.
Och den här boken är av Isabella Allende.
Det. Va?
Va? Ja,
den författaren har vi aldrig hört namnet på förut.
Eller hur? Ja. Det är något helt nydanande.
Det är skönt att man kan använda samma författare många gånger som helst.
Ja. Men det är för att hon gör så mycket bra.
Ja.
Och det här är Sarités frihet heter den boken. Och här landar vi på Haiti i slutet av 1700-talet. Mm. Och det hette ju inte Haiti då, men nu gör det i alla fall det.
Ja.
Och huvudpersonen i boken är då Sarité, som är slavkvinna i den här kolonin Saint-Domingue, eller ja, Saint-Domingue, I guess. Ja, hon säljs hur som helst som nioåring till den rike jordägaren Toulouse Valmoret eller någonting sånt. Hon är liksom vad man kallar då för en husslav, vilket kanske på ett sätt var lite bättre. Hon behövde i alla fall inte liksom arbeta ute på sockerrörsfälten eller plågas i hettan med de här kvarnarna.
Precis.
Så ja, inget är ju idealiskt på något sätt. Nej. Men
kanske var föredra i alla fall.
Ja,
inte lika hårt kanske.
Kanske inte fullt lika hårt på det sättet. Nej. Och hon delar med sig av sin andlighet och sina hemligheter, vilket gör att hon kan hjälpa sin familj och sina släktingar att överleva den här extremt svåra tillvaron. Mm. Och hon lär sig också liksom hur husbondefolket tänker och funkar i och med att hon också vistas väldigt nära i deras närhet.
Mm.
Det har ju definitivt sina nackdelar också. Eftersom husbonden är tillsammans med en spansk kvinna som heter Eugenia som är, vad ska man säga, hon är aningen svag. Men, och lite så mentalt skör. Och kanske inte lever upp till hans förväntningar. Så att han känner ju kanske att han behöver liksom förlusta sig lite utöver sitt äktenskap.
Okay.
Och då kanske det inte är så kul att jobba i huset. Men hon är hur som helst liksom mittpunkten i det här mikrokosmoset som det här koloniala samhället utgör på något sätt. Och i den här, som vanligt tycker jag att Isabella Allende är så bra på att gestalta olika typer av människor. Det tycker jag hon gör det så fenomenalt. Man verkligen, alla hennes böcker tycker jag verkligen att jag liksom kan känna de här personligheterna. Jag vet hur de ser ut och man får lätt bra bilder. Och det är inte att hon beskriver allt för mycket som vi pratade om förut. Hon skriver oss inte på näsan och berättar, men hon gör det väldigt bra.
Ja, ja.
Så här har vi husbonde då, Valmore, och hans bräckliga hustru Eugenia och deras känsliga son Maurice. Sen är det en klok doktor som heter Parmentier eller någonting. Och han är en
upplysnings... eller någonting.
Ja, men det är så mycket fransk så att jag blir alldeles gissligt fråga till Veronica innan vi satte igång med det här. Så att jag kunde skriva fonetisk skrift på alla namn. Och han har mycket upplysningsidéer. Och sen så är den här mulatskan kurtisanen Violette. Och så har vi också medicinkvinnan Tante Rose. Eller Tante Rose, inte vet jag. Ja, och sen så har vi den vackre slaven Gambo. Som uppmanar till uppror. Så att den här boken har verkligen allt. Det är kärlek, det är makt. Det är en väldigt stark längtan såklart att få bli fri. Och det sker också ett slavuppror på ön. Och det här ödelägger liksom hela den här kolonin. Och i princip alla tvingas på flykt. Ja, så att jag tycker att det här är... nyttigt på det sättet att vi lär oss såklart om historiens hemskheter. Inte för att jag tror att vi har glömt bort det, men det blir en ganska bra påminnelse när man tänker samhället idag också mycket i USA. Vad som har lagt grunden till all den här rasismen. Att det är så djupt rotat. Och man har ju extremt svårt att förstå vår historia. tycker jag. Och när man läser det här så är det ju, nej, man kan inte förstå egentligen att det här faktiskt har hänt människor. Väldigt bra persongalleri. Bra miljöskildringar. Jag har verkligen känt att jag har varit med i det här. Liksom.
Mm, mm. Så. Det är en annan, kanske en annan sorts kalabalik i Karibien som det här avsnittet kommer att handla om än vad vi hade funderat på först.
Ja, först tänkte jag glada drinkar och lite
precis,
så här sopadrullan. Hej!
Vid stranden.
Ja,
och,
ja, precis. Glad det här musik.
Blir, men, det här blir betydligt mer allvarligt.
Det är definitivt, ja, ja, faktiskt. Och många som du sa, många skriver ju om förtryck och slaveri. Alltså de rötter som man kommer från, det präglar mångas författarskap, har vi upptäckt.
Det gör det,
också.
Ja. Det finns, vi har ju inte hittat heller så många som är hejsan hoppsan. Utan
nej.
Och det har väl med sakens natur, som du säger, alltså göra också. Att det finns ett stort trauma hos många av författarna. Och det som de har varit med om.
Och deras släktled liksom.
Ja, absolut.
Det präglar starkt. Väldigt spännande och bra. Man får sådär, man ryser för att det är ju fruktansvärda historier.
Ja.
Men alltid som Isabella Jende så skriver hon väldigt sällan sentimentalt.
Ja.
Och det tycker jag är befriande. Sak, liksom. Det är alltid väldigt bara rakt upp och ner så på det sättet. Så att det gör det nästan lättare tycker jag att ta till mig det här. Jag förstår det bättre än man hade suttit och ömkat de här människorna. För det är så självklart ändå. Liksom. Så att man behöver inte tillskriva berättelsen det.
Ja, vi kanske ska stanna kvar i Haiti då.
Ja, minsann.
Eller hur? Ja, nu ska jag säga någonting som jag är en författarnamn som jag inte har en aning om egentligen. Edwige Dantikats.
Det lät ju superbra, Eva.
Ja, eller hur? Verkligen. Romanen heter i alla fall Att skörda ben. Ja, utspelas under den så kallade persiljemassaken.
Okej, lite otrevligt.
Ja. Vet du vad persiljemassaken var?
Ingen aning faktiskt.
Nej, det visste inte jag heller. Så att det här med att lära sig nya saker när man läser.
Mm.
Persiljemassaken var ett massmord i oktober 1937 på haitier som bodde i Dominikanska republikens nordvästra del.
Okay.
Och i vissa delar av den angränsande Chibao-regionen eller något sånt.
Mm.
Ja. Och den dominikanska arméns trupper kom från olika delar av landet och förövade massaken på order av den mycket dominikanskt här. Dominikanske diktatorn Rafael Trujillo. Hade ingen aning om det här.
Hemskt.
Ja, förfärligt. Och den här romanen betraktas idag som en modern klassiker inom den karibiska litteraturen. Och författaren föddes 1969 i Haiti men flyttade till USA som 12-åring. Det är väldigt många av författarna som flyttat till USA.
Ja, jag tänkte det också faktiskt.
Ja, hon debuterade 1994 och har sedan dess publicerat 15-tal böcker i olika genrer. Och idén till Att skörda ben fick hon just efter att ha besökt platsen för persiljemassaken. Och insett då att händelsen i stort sett hade glömts bort av de som levde där också. Så att det var väl anledningen till varför hon ville skriva den här boken. Och väldigt, väldigt viktigt. Det är ju många såna här saker som inte får glömmas bort. Absolut. Ja, så, så nu börjar man känna sig lite nedtyngd kanske, men
ja, men det, alltså samtidigt så är ju historien kan vi ju inte ändra på.
Nej, det
men
kan vi.
Man måste ju acceptera den på något sätt. Ja. Förhoppningsvis, vilket människor verkar vara ganska dåliga på tycker jag. Ja. Lära sig någonting av det. Men det verkar vi ju inte göra i den utsträckning vi borde kan jag tycka.
Människan är bra på att göra om samma misstag. Om igen.
Otroligt, vilken dumhet.
Ja.
Oj. Då tänkte jag hoppa till, om du var klar där.
Jajamän, jag var färdig. Ja.
Då hoppar jag till Guadeloupe. Och där har jag faktiskt varit en gång för länge sedan. Och nu tänkte jag att vi skulle gå till den här författarinnan som är Maryse Condé. Det är så kul den här gången. Ja. Då ska vi se. Hon är då född på Guadeloupe 1937 och anses vara en av den karibiska litteraturens främsta författare.
Ja, absolut.
Och hon har skrivit ett 20-tal romaner och är flerfaldigt prisbelönad och har undervisat bland annat vid Harvard University och Columbia University i New York. Så jag antar också att då hon har flyttat till USA.
Ja.
Och hon, vet du vad det här är? 2018 stod det, läste jag, tilldelades hon det alternativa Nobelpriset i litteratur. Vad är det för alternativt Nobelpris? Jag liksom, nu känner jag mig lost.
Ja, bra fråga. Det måste vi nästan kolla upp.
Ja, men vad, jag tänkte att det alternativa Nobelpriset.
Ja, jag vet att det
känner
finns
ett stort frågetecken.
Jag vet inte vilka det är som delar ut det.
Nej, det måste vi undersöka. Ja. Det vore
vi
ganska
vi
spännande.
Upp det, återkommer.
Mm, och så tycker vi kanske borde ha att det kanske blir ett avsnitt där vi gräver ner oss i det här och kollar vilka författare som hamnar där och varför.
Ja, absolut. Spännande.
Ja, det tycker jag också. Ja. Och hon har då skrivit en bok bland annat som heter Nya världens evangelium. Den här har jag dock inte läst, men jag blev väldigt nyfiken på den.
Mm.
Hur som, i den här boken då får vi följa paret Palandra som i flera år försökt att skaffa barn utan att lyckas. Och en dag så hittar de ett övergivet barn i sitt skjul och tar sig an honom då som sin egen son. Och barnet får namnet Pascal. Och det här är ett mycket vackert barn. Och det liksom i kombination med hans mystiska ursprung gör att det börjar florera en del rykten om att Pascal kanske är Guds son.
Oj.
Mm. Kan det verkligen stämma? Ja, man får följa då Pascal i livet och i hans ständiga sökande efter sin identitet. Var kommer han ifrån? Vilka är hans föräldrar? Vad är liksom meningen med hans liv?
Mm.
Och den har fått väldigt bra recensioner. Jag blev supernyfiken på den här boken.
Mm,
mm. Så den var för mig inte känd hittills. Men det betyder inte att den var okänd för övriga världen.
Nej.
Utan
precis.
Det kan ju vara så ibland faktiskt. Ja. Att man inte vet allt.
Ja, ja.
Ja. Och sen blev jag lite nyfiken på hennes biografi då, som heter Livet utan masker. Och den här skriver hon då enligt utsaga utan skygglappar också. Och hon föddes ju då som yngsta barnet i en syskonskara på 8 barn.
Jo. Dubbelt så många som du.
Ja, precis. Åh gud, jag orkar inte ens ställa mig hela. Och som 16-åring så skickades hon faktiskt till Paris för att studera. Och det var också i Paris som hon träffade sin första make bland annat. Och hon följde med honom till Guinea. Och den här boken handlar då främst om de omvälvande åren som hon tillbringade i västafrikanska länder. Som Guinea, Ghana, Elfenbenskusten och Senegal.
Mm.
Och det var också där hennes barn föddes och hennes författarskap.
Ah.
Mm. Den meningen tycker jag var så fin.
Ja,
Och hon har ju också då skrivit Färden genom Magroven och Selanir. Kan inte jag prata?
Kom igen!
Selanir. Nej, jag kan inte. Helt nej.
Vad heter
den då? Där. Nu hakar jag upp mig helt.
Selanir.
Nu blev det jobbigt.
Ja, vi kommer ju som vanligt att skriva upp alla titlar.
Ja, det var lika som bäst.
Jag tror det. Titlar, såväl titlar som författare. Det blir nog bra
idag. Jag tror
extra
det.
Extra bra idag.
Extra bra. För den här Färden genom mangroven, den har jag velat läsa förut. För den var väldigt omtalad när den kom.
Absolut.
Men det har inte blivit av.
Nej.
Men det är inte för sent.
Nej.
Mm.
Kommer hinna det, vet du.
Alltså det jag tycker är så fantastiskt. Alltså vi har ju pratat mycket om Frankrike, England. Det är ju väldigt anglosaxiskt och så det vi har gjort. Men det, alltså det finns ju en lång lista med författare från de karibiska öarna.
Frankofilt.
Ja. Och de har ju liksom markerat sig i historien med prosa, litteraturromaner, låtskrivningar, mycket. Så det finns mycket och upptäcka här känner jag.
Ja, vi får gräva lite mer.
Ja, jag känner det.
Vi får ta så småningom sen, som vi pratade om, kanske ta en tur runt jorden.
Ja, ja. Eller hur? Vad var det vi sa? Typ jorden runt på 4 poddavsnitt eller något?
Ja, precis. Ja. Det kan bli något i hösten.
Det kanske. Tycker jag verkligen.
Ja.
Vi behöver resa lite utanför Europa.
Definitivt.
Mm.
Ja. Då tänkte jag, kan jag köra en?
Yes.
Det är min sista faktiskt.
Mm.
Tänkte att vi skulle ta oss till Havanna. Det här är en spansk författare som heter Maria Dueñas. Och hon har skrivit flera romaner. Och hon skriver ganska tjocka böcker. historiska. Den här heter Bida sin tid.
Okay.
Och den handlar om den framgångsrike Mauro Larrea som under ett, vad han nu kan heta, som under år av slit byggt upp en ansenlig förmögenhet. Och så rasar allting samman. Förstås, det måste ju hända något hemskt där. Och till slut så står han på ruinens brant. Då möter han en charmerande frun till en vingrossist ifrån London. Det är 1860-tal, så den här historia. Och tillsammans då så tar de sig till det blomstrande Havanna. Och här kan då Larrea på nytt bygga upp sin förmögenhet. Men när en möjlig samarbetspartner vill få honom att investera pengar i slavhandeln. Nu kommer det igen. Hamnar han i ett dilemma. Konflikten eskalerar i ett svartsjukedrama. Och för att rentvå sig tvingas han återigen att riskera allt. Så det här är spänning på hög nivå verkligen.
Mm.
Det här är en episk roman som berättar om lysande framgångar och förkrossande nederlag. Kärlek, intriger, silvergruvor, vingårdar, du förstår, det är toppen här.
Mm.
Och fantastiska städer vars storhet har falnat lite med tiden. Så att vi får uppleva framförallt då ett fantastiskt Havanna.
Mm. Jag tänker på Tåb. Flickan
i Havanna, hon har inga pengar kvar.
Precis. Ja, men det där lät ju verkligen...
Eller hur? Hon har som sagt skrivit flera. Ja, så att vill man ha en tjockis att läsa i sommar så kan man ta den, tycker jag. Eller någon av hennes andra romaner.
Historia. Det låter som en bra grej.
Romaner. Heja, heja.
Jag blir också nyfiken på Nalo Hopkinsons författarskap. Hon är född och uppvuxen på Jamaica i Kingston 1960. Och hon har skrivit Jamaica. Hon har bland annat skrivit Brown Girl in the Ring och Midnight Robber. Och de här böckerna hade så otroligt fina omslag. Jag blev alldeles till mig när jag såg de här omslagen. Hon var mycket beläst redan som liten. Hennes mamma var, hör här nu, IT-bibliotekarie.
Hoppla!
Det gillar vi.
Hoppla, hoppla.
Och hennes pappa var poet, manusförfattare, skådis och han lärde också ut engelska och latin.
Oj.
Ja, hon läste Kurt Vonnegut när hon var 6 år. Jag satt just funderade på Melisa hur mycket hon förstod av det hon läste, men hon läste i alla fall det. Jag vet, tror inte jag skulle skriva mitt namn knappt i den åldern. Det är alltså karnevalstid i den här boken Midnight Robber. Det här firas då med musik, dans och lite annat skojs.
Det är lite skoj i alla fall.
Ja, men här blir det lite så.
Det är härligt.
Och den här dottern, jag förstår, hon har på sig, den här flickan i boken som det handlar om, har på sig en dräkt. Vänta, nu har jag gjort någonting lite konstigt här. Vänta, jag gjorde små
och fel är lite konstig.
Nej, men jag gjorde några anteckningar som jag just nu inte riktigt förstår.
Okej, det här låter ju spännande.
Jättebra.
Det var lite huvudvärk igår.
Ja, det var tung huvudvärk igår. Så det här är inte, är det här verkligen svenska?
Nej, förmodligen inte.
Hon, det är någon tantanrövardrottning. Hon i alla fall klär ut sig till, i den här dräkten till en tantan. Hon är alltså en rövardrottning. Och den här outfiten då är liksom den här flickans favorit outfit i de här tillfällena. Så att bära på festival, precis, att bära på festivalen. Men så går hennes maktkorrumperade far ett oförlåtligt brott.
Oj.
Ja, det vill jag ju veta vad det är. Och plötsligt liksom så kastas både far och dotter in liksom i en brutalare värld. Och här finns monströsa varelser från folklore, som våldsamma människor som är utstötta i naturen. De hamnar i någonting helt annat. Och här måste liksom den här flickan ta in tantans, mytens, hjältinnans styrka liksom. Och själv bli rövardrottning, inte bara till maskeraden utan liksom på riktigt. För att kunna rädda sitt eget liv och befria henne.
Oj.
Alltså, det kanske var lite flummigt förklarat, men är du med?
Ja.
Jag tycker att den lät jättespännande.
Klart jag är med.
Jag var knappt själv med nämligen, så jag var tvungen att kolla om du var med. Jag tror att jag nu fattar, men det var lite snurriga meningar där. Och sen ska jag klämma till med en liten, ja, han kanske kan bli lite party.
Ja.
Vi är fortfarande kvar i Karibien såklart då, och är tillbaka på Guadeloupe. Och den här boken heter All Inclusive och är skriven av ett namn jag kan uttala. Oh. Hans Gunnarsson.
Hoppla!
Ja. Jag önskar att alla heter Hans Gunnarsson. Och det är faktiskt en äventyrsberättelse som handlar om författaren CG. Och hans författarskap har liksom gått i stå. Han kommer ingen vart, det går väldigt trögt för honom. Mm. Men mot alla odds så får han ett uppdrag som består i av att åka då till en inclusive resort på Guadeloupe.
Mm.
Jobbigt.
Mm.
Och han ska helt enkelt bara njuta så mycket som möjligt av den här resorten och allt det har erbjudit, och sen skriva om roman om det. Jag vet inte, men i alla fall på något sätt tror man att det här ska locka folk. Jag tänker han måste ju typ skriva en superbestseller. Det finns ju många böcker ute nu. Så att om det ska vara ett vinnande koncept att skriva en bok för att locka folk, då måste man ju nå sin publik. Men i alla fall, det låter ändå inte så jobbigt.
Nej.
Men det visar sig vara lättare sagt än gjort. Det liksom känns ju som ett väldigt glassigt uppdrag till att börja med. Mm. Obekymrat med paraplydrinkar och turister som förlustar sig. Men det här förvandlas stegvis till en väldigt märklig tillvaro där plötsligt mord sker.
Oj.
Oj. Och det verkar som att vi snackar eventuellt fler dödsfall.
Oj. Ja.
Och det verkar också som CG inser att det är någon som drar i trådarna. Och han själv verkar vara intrigens fånge.
Oh. Mm? Oh. Det låter spännande här.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Så det var någonting lite annat.
Ja, ja precis. Ja, men då är det ju lite olika.
Mm.
Ja.
Det är, allt kan hända i Karibien, tydligen.
Precis, det tror jag. Verkligen. Ja. Ja. Och det kan ju vara härligt. Även om det då är lite allvarliga vibbar så här i de här böckerna också. Så kan det vara härligt.
Också.
Ja. Vi har ju en kollega som tycker att på sommaren så kan man ju faktiskt ta tag i de här allvarliga böckerna. Det behöver inte bara vara glättigt och härligt när man läser böcker på sommaren.
Nej, och anledningen till det som hon förklarar var som att man har mer tid.
Precis.
Att liksom smälta det här och ta tag i det. Det absolut. Jag kan hålla med.
Ja, ja. Det är inte alls dumt.
Mm.
Nej.
Så det var väl vad vi hade för idag, känner jag.
Ja.
Känner ett slut.
Eller hur? Ja, det var väldigt mycket känslor.
Ja, och väldigt mycket namn som jag inte var bra på att uttala, kände jag. Det gjorde mig också alldeles matt.
Ja, precis. Vi måste försöka bättra oss på den punkten.
Ja, vi tar reda på innan.
Vi får öva lite på olika namn.
Jag visste att det skulle komma och så orkade jag inte liksom... Jag hann inte göra allt.
Nej, så är det.
Men,
det är så det är.
Så är det i livet. Man kan inte göra och hinna allt.
Nej.
Men jag känner mig väldigt nöjd ändå med det här. Ja. Jag tycker vi gjorde det bra, Eva.
Tycker du det?
Ja,
ja vad skönt.
Även om
det
kanske...
Men tur att vi tycker det i alla fall.
Ja, eller hur? Någon, man måste ju börja tycka det själv. Men jag känner ändå att jag var lite utanför min comfort zone.
Ja, ja.
Inte med, inte med agenda då, men med övriga.
Ja, men det är bra. Man ska utmana sig själv.
Mm.
Absolut. Så, men som sagt, vi får återkomma till andra författare runt om i världen sen till hösten.
Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Vi har planer på gång.
Du har alltid planer på gång.
Ja, det är sant.
Men då,
då ska vi runda av och tacka för oss. Och vi kommer tillbaks. Det gör vi ju alltid.
Ja, kommer tillbaka nästa vecka med...
Med Sommar på släktgården.
Jajamän.
Det kan bli nog så dramatiskt eller romantiskt.
Det kan bli dramatiskt, ja precis. Ja. Vi vet inte riktigt. Vi ska inte avslöja nu vad som kommer att hända.
Säg bara en sak, släkten är värst.
Släkten är alltid värst. Ja, precis. Men sköt om er där ute.
Ja, så... tackar för oss.
Jajamän, för den här gången så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Hej då!
Hej då! Hej hej!